Matteus, Markus och Lukas är väldigt lika. Det är Johannes som sticker ut. Det är lite helt annorlunda egentligen. De tre första evangelierna, man tror ju att de bygger på samma källa. Att de har använt samma material. För det är liksom ordagrant likadant. Och så har de ändrat på vissa ord och lagt till och liksom utförligare eller inte. Så här. Och de var ju med, de flesta av dem som skrev det där. Så att de vet ju att det stämmer. Men ändå liksom man ser att det är samma egentligen. Och så kan man märka också att de ibland har flyttat plats på händelserna i evangelierna. Alltså bytt ordning. Har ni tänkt på det? I Matteus kan det vara i den ordningen. Jesus gjorde det, sen gick han dit och så gjorde han det. Och så läser man Markus så är det en annan ordning. Och då börjar man ju fundera, liksom, vilket stämmer? Och sen när man läser Lukas, då skriver han så här. Ja, jag har lagt mig vinn om att skriva i rätt ordning. Eller så. Alltså, ni förstår, det verkar lite så här lustigt på något sätt. Hur kommer det sig? Och det jag tänker om det är att det faktiskt är så att de har gjort det med flit. I alla fall en del av de här som skrev evangelierna. Därför att ibland ser man att det, själva händelseförloppet blir en poäng i sig självt. Förstår ni vad jag menar? Och det är en... Det kommer vi kanske se idag i Markus kapitel 6 som vi ska läsa. Och det är en text, eller ett kapitel som handlar... Det är fantastiska berättelser. Johannes döparens död, till exempel. Jesus mättar 5000 personer, eller män. Han går på vattnet. Han botar sjuka. Men det ska vi inte prata om. Utan vi ska prata om när Jesus bråkar. Så Markus kapitel 6 och vers 1-6. Han gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade, vad får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Men de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Jag gillar den avslutade, bara några liksom. Ja. Han gjorde ingenting, fast bara, liksom, bara några stycken. Ja, ja. Då ska vi se här vad vi kan hitta i den här texten. Det handlar väldigt mycket i hela kapitel 6 om hur Jesus förhåller sig, eller snarare hur judarna förhåller sig till Jesus. Och sen senare kommer vi se hur hedningarna förhåller sig till Jesus. Och då blir ju frågan liksom, hur förhåller du dig till Jesus? Det är det man ska ta ställning till utifrån det här kapitlet. Paulus, han skriver i Romarbrevet här att jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sen greken. Det är någon slags så här mönster i Bibeln att av någon anledning så ska judarna få höra om Jesus först. Det är Guds folk. Det är de som har förberetts på Jesus under många, många århundraden genom gamla testamentet. Och vi märker hur det första, alltså inledningen i det här kapitlet, det är väldigt judiskt så att säga. Jesus går på sabbaten till synagogan. Ni förstår, alltså själva introduktionen till det här kapitlet är ju verkligen, här är Jesus en jude. Vet ni vad ordet synagoga betyder? Någon som har någon som helst aning om vad ordet synagoga betyder? Dagens första kuriosa detalj. Någon som kan gissa vad det betyder? Skola, det är en väldigt bra gissning. Men det är fel. Men det är jättebra gissning. Och det är grekiska synagoga. Och på jiddisch, då säger de schule. Och det är ju likt tyska som är schule, skola. Så det finns väldigt, det är jättebra gissning faktiskt. Men det är inte rätt. Det betyder nämligen församling. Samling med människor liksom. En annan betydelse kan vara bönehus. Men i ordets rätta bemärkelse så är det alltså församling. Synagoga alltså. Det visste ni inte. Hur länge har de hållit på att samlas i synagogor då? Judarna. De hade ju tempel, eller hur? Hur kommer det sig att de går till synagogan här? Det började, tror man, när de var i babyloniska fångenskapen. År ungefär 586 före Kristus så börjades det, för då revs ju templet, så då var man tvungen att samlas på andra sätt. Och det är alltså en byggnad ungefär som den här. Man satt kanske inte så här, utan de synagoger jag har sett, arkeologiska utgrävningar av, då är det, sitter man mera runt, alltså på kanterna. Och så händer det grejer i mitten på något sätt. Men det är någon slags samlingssal i alla fall, det spelar ju ingen roll hur den ser ut. Liksom. Men ungefär som den här liksom. Man samlades på sabbaten i bönehuset helt enkelt, synagogan. Och där var det faktiskt så att i princip vem som helst, ja, åtminstone om man var man och ungefär 30 år, så, inte så många kanske, men då fick man faktiskt gå fram och tala i synagogan. Och det är det Jesus gör. Alltså, när han kommer till synagogan på sabbaten så går han fram, tar mikrofonen och predikar om Jesus, höll jag på att säga. Han var ju Jesus, men ni förstår vad jag menar. Han berättar om Guds rike, evangeliet och sådär. Och det är samma sak som Paulus gör när han missionerar. Ett väldigt effektivt sätt, alltså ganska enkelt sätt att missionera. För att det var öppet, det fanns ett bönehus och det fanns en samling med människor. Och man fick tala liksom. Smidigt. Men det som händer när Jesus gör det här i Nasaret, hans egen stad, det är att de tycker inte riktigt om det på något sätt. Och nu ska vi försöka sätta oss in i hur det var för Jesus, vad ska man kalla det? För Jesus eget folk liksom. De som han har växt upp med. Tänk er att ni har ända sedan barnsben lekt med Jesus. Ni har lärt känna honom, ni har druckit kaffe med honom, ni har sett hur han är, ni har gått till hans pappas butik och köpt ett nytt bord. Ni har liksom sett att, alltså ni har aldrig någonsin, vad det verkar i alla fall, tänkt på att det är något speciellt med Jesus. Han verkar ha varit en helt vanlig människa, precis som alla andra. Han hade ett vanligt jobb, hyfsat bra jobb, liksom snickare, det är ju, ja... Det är ett bra jobb liksom. Och sen helt plötsligt då, så av någon anledning så upplever han sig kallad och sticker iväg till någon annanstans. Och så kommer han tillbaka med ett följe människor. Och sen så går han och predikar i synagogan, och han, vad det verkar från texten, så botar han ju några sjuka liksom. Och de, vad stod det? Vad får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Alltså det är som att de verkar tänka så här, att vad är det för magiker som kommer liksom, som gör trollkonster? Alltså, vad är det för speciellt med han? Vad ska han komma här för? Vi vet, det där är ju Jesus liksom. Det är lite den attityden som de får. De tar helt enkelt inte emot Jesus. De tycker inte det här är okej. Liksom. Han ska inte komma här och tro att han är något. Liksom. Det är den attityden vi möter hos Jesus egen, i hans eget folk. De ifrågasätter, vad får han det här ifrån? Och det vill jag bara säga först, eller liksom, det är ju egentligen en bra attityd. Eller hur? Tänk om någon av våra ungdomar åker utomlands och går en bibelskola i USA, borta i ett år. Och så kommer ungdomen hem igen och är helt uppfylld av en massa nya läror och saker som personen i fråga har lärt sig i USA. Och så börjar predika det här. Det är klart att man måste fråga, liksom, var kommer det här ifrån? Stämmer det här med Bibeln? Det är en bra attityd att ha, liksom, att så att säga granska. Liksom. Men skulle det då stämma med Bibeln, vilket det ju gör när Jesus predikar, då måste man ju samtidigt kunna acceptera att oj, det här är bra. Liksom. Även om vi aldrig hört det förut så är det bra. Och vi tar till oss det här. Men det gör de ju inte, utan de tolererar inte det här nya, så att säga, som Jesus säger. Nästa punkt handlar om att Jesus var en snickare. Och jag ville bara stanna där i några sekunder och reflektera. Är det någon som är snickare här? Ja, Rune. Jag hade hoppats att det inte var någon här. Så att jag riskerar att jag framstår lite okunnig. Men vi får rätta mig efteråt i så fall. Jo, varför är Jesus en snickare? Varför är det just det yrket egentligen? Alltså när Gud ska kliva ner på jorden och bli en av oss, varför väljer han just snickare som arbete? Egentligen liksom. Det vore inte mycket mer lämpligt om han hade varit en präst. Eller? När man tänker på det. Jag tror att det hör ihop med Guds personlighet. Liksom. Att Gud är en, vad ska man kalla det, kreativ skapare. Och en snickare är en person som skapar saker. Som gör något vackert av något som kanske är fult. Ja, men som en... när jag ser en låda full med sladdar. Eller ja, när min fru ser en låda full med sladdar. Då ser hon bara ett virvar och ett elände. Liksom. Christian, släng det där. Åk till tippen. Men när jag ser en låda full med sladdar så tänker jag, åh, den kan användas till det och den kan användas till det. Åh, den där ser mycket bättre ut. Och, ni förstår vad jag menar. Jag på något sätt, jag ser det fina i vad allt detta kan göra. Och så tror jag att en snickare gör. När man ser en träbit. Och då ser man, det här kan jag göra något bra av. Om jag bara får hålla på här ett tag nu och mejsla och ja, vad man nu gör. Jag är innan. Vad gör man? Man hyvlar. Liksom. Ni förstår vad jag menar. Bara jag får hålla på här ett tag så kan det här bli något. Jag ser potential i den här träbiten. Och är det inte så att om det är en, ju hårdare material det är, desto bättre produkt blir det, eller hur? Kan det stämma längre något? Ja, visst är det så. Och visst skönjer vi en liten poäng i det också. Alltså, när Gud ser på dig, eller vem som helst, och så ser han, det här är ett riktigt hårt material. Liksom. Här krävs det tid. Här krävs det mycket, mycket arbete. Det kommer ta lång tid. Det kommer göra ont. Jag kommer få vara väldigt finkänslig. Men jag måste vara hård. Liksom, ni förstår vad jag menar. När Gud ser dig, då vet han hur han ska arbeta fram den potential som finns i dig. Och då tänker jag ibland så här, ja, jo, men visst, det låter bra liksom. Så, men vad ser då Gud när han tittar på oss liksom? Om en snickare ser ett, det här ska bli en vacker stol, säger vi, vad som helst. Redan innan det finns liksom. Vad ser Gud när han tittar på dig? Vad ser Gud när han tittar på Konrad, tänker jag på ibland, min lille son. Vad ser han liksom? Där har vi en framtida musiker. Det tror jag Gud ser. Ni vet ju hur Konrad älskar allt som har med ljud och musik att göra. Vad ser han när han tittar på dig? Vad vill han forma dig till, så att säga? Det är faktiskt en tanke som jag tror att vi bör bära med oss och låta Gud jobba med oss. Jag har en, hade en person i Bankeryd som han hade ett hus och så hade han ett stort gammalt träd på sin tomt. Det var i vägen. Det störde liksom tomten. Vet ni vad han tänkte när han såg det där trädet? Han såg en elbas. Så han högg ner trädet. Skar det i rätt, det var ett rejält träd liksom. Skar en rejäl bit i rätt proportioner och sådär. Och så skeppade han det tydligen till USA tror jag. Och där så snider de då en perfekt elbas till honom av det här trädet. Och skeppade tillbaka det till Sverige. Och sen börjar han att sätta ihop allt med strängar och grejer liksom. Han såg liksom att det här trädet, det är ingenting värt. Det vill jag inte ha kvar på min tomt liksom. Men det finns någonting där i som jag vill ha fram. Ibland tror jag att Gud tittar på oss och tänker så också. Han ser liksom inte det vi ser alltid. Det vi eftersträvar liksom. Vad vi vill bli. Utan han ser någonting inom oss liksom. Vi går vidare i texten. Nasaretborna. De kallar Jesus för, är inte det där Marias son? Och vi har ju en väldigt positiv bild av Maria. Liksom. Det är ju en förebild för oss alla kristna. Så att vi, det är väl inget negativt att säga så, är inte det Marias son? Jo, det är klart han är Marias son. Liksom. Det är väl inget konstigt med det. Liksom. Men om vi sätter oss in i kulturen på den tiden så är det här en förelämpning. Därför att för det första så är det ju viktigt att man säger det där är Josefs son. Eller hur? Det är ju liksom, alltså kvinnorna hade inte den jämställda ställning som vi har i Sverige idag. Liksom. Men, så på den tiden att säga att någon är din mammas son, liksom, det är ju en förolämpning. Men det stämde ju i och för sig va? Men det ligger någon slags förakt i det. Och vi vet också att från Johannes evangeliet att de verkar också, det fanns rykten om att Maria... Eller att Jesus var född utanför äktenskapet eller någonting sånt där. Liksom. Att Josef inte hade varit inblandad i alla fall i att Jesus blev till. Och det stämmer ju i och för sig va. Men det visste ju inte de kanske utan de såg ner på Jesus och föraktade honom. Så det är ett väldigt dåligt bemötande han får här. Och Jesus kunde inte göra någon kraftgärning där står det. Och jag vill också bara lite kort reflektera kring det. Därför att jag tror att Jesus kan göra, eller vi ser i Bibeln, Jesus kan göra under och tecken när folk vill tro. Han kan till och med göra under och tecken när folk saknar tro. Men han verkar inte vilja göra under och tecken när det finns otro. Och det är en viktig skillnad. Eller hur? För att ibland kan man nämligen känna sig sådär att man man vill liksom tro. Men man har det inte inom sig på något sätt. Och så kan man börja fundera liksom hur ska jag tro? Liksom? Eller alltså, man vet inte hur man gör och man känner sig liten i det liksom på något sätt. Och då är Bibeln ganska tydlig med oss att alltså till och med det som inte ens har tro för att bli helad kan bli det ändå. Därför att man vill tro. Så lite tro krävs det. Men det som Jesus reagerar emot det är när det finns direkt otro. När de verkligen liksom nej, vi accepterar inte Jesus här. Vi vill inte ha med han att göra. Då gör inte Jesus under och tecken. Så det finns aldrig någon sån där alltså om du ber till Gud och så blir du aldrig helad. Alltså det är inte så att det betyder då att du inte har haft någon tro. Och att du måste tro hårdare på något sätt. Det är inte, absolut inte det handlar om. Därför att har du tro så har du tro. Liksom. Och vill du tro så har du också någon form av tro. Det är bara den här direkta otron som Jesus reagerar mot. Det gillar han inte. Och då går han därifrån liksom. Men det tror jag är avlägset alltså för en normal kristen att man skulle liksom på något sätt ha någon otro. Och då står det också att Jesus förundrade sig över deras otro. Och visst är det att, det här känner ni ju till, att det finns två gånger i Bibeln som Jesus förundras över tro. Det visste ni ju, eller? Att det har ni ju sett, lagt märke till när ni har läst evangelien, eller hur? Att han förundras. Det här är det ena gången. Han förundras över judarnas otro. Vet ni när nästa gång är? Det är när han förundras över den romerske officerens tro. Ni vet han som hade en tjänare som han ville att Jesus skulle hela. Men Jesus sa, vi ska komma hem till dig, eller? Och han säger nej, du behöver bara säga ett ord så blir min tjänare helad. Ni vet. Och då står det att Jesus förundras över den här romerska officerens tro. Vi har alltså två ställen där Jesus förundras över tro. Och det ena är judarna som inte vill tro. Och det andra är romarna, alltså hedningarna. De ville tro. Det är konstigt. För det är judarna som är Guds folk. Men de vill inte ha Jesus. Medan hedningarna tar emot honom med öppna armar. Och Jesus tyckte det var konstigt. Och det bör vi också göra. Det är konstigt. Men det är den situation vi har. Och det är det, i min inledning här så nämnde jag att Markus evangeliet lägger upp det så här att här i inledningen, första stycket vi läser idag, så förundras vi över att judarna inte tar emot honom. Men vi går vidare i texten. Kapitel 6 och vers 6-13. Sedan gick Jesus omkring i byarna där i trakten och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Inte bröd eller lädersäck eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 livklädnader. Han sa också till dem, när ni kommer in i ett hus, stanna där tills ni går vidare. Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Ja, Jesus fortsätter på det här sättet. Liksom, gå till en synagoga. Och där var kulturen att man fick gå fram och tala och säga, predika lite. Så då gör han det. Och sen så småningom så skickar han också iväg lärjungarna 2 och 2. Har ni funderat på varför han gör det 2 och 2? Det står faktiskt i Moseboken att varje rättssak ska avgöras efter 2 eller 3 vittnens utsago. Och samma sak tycker jag sen när man läser i Bibeln. Att man ska aldrig bygga en hel lära på bara ett bibelord. Så åtminstone ha 2 eller 3. Liksom. Varje sak ska avgöras efter 2 eller 3 vittnen. Och tänk er själva om det kommer in någon här och vill undervisa oss i församlingen. Och säger helt konstiga saker. Då tror man ju att det finns risk att han har tappat förståndet eller någonting. Inte är riktigt frisk där uppe. Och, men om det istället kommer 2 personer, säger samma sak och vittnar till dem att vi har sett det, vi har hört det, vi har själva varit med om detta. Då blir det ju en helt annan dignitet i det han säger, eller de 2. Det är därför jag tror att Jesus vill att vi ska gå iväg 2 och 2 förslagsvis när man vittnar eller liknande. Och samma uppdrag som apostlarna fick har du fått. Det är också viktigt att komma ihåg i sammanhanget. De skulle gå ut och predika om omvändelse. Att man ska vända sig till Jesus. De skulle gå ut och kasta ut demonerna. Och de skulle bota de sjuka. Och det finns en intressant detalj det här med att jag fastnar för detaljer, om ni tänker på det. Sådana här små grejer som man kanske inte, eller som man bara läser förbi. De fastnar jag för. Det står nämligen att om de inte lyssnar på er eller tar emot er, gå därifrån och skaka av dammet under era fötter. Vad betyder det? Det gör vi ju normalt sett inte i Sverige. Det finns ju ingen symbolik i att man skakar av dammet från skorna liksom, eller något sånt där liksom. Eller? Det betyder ju absolut ingenting i Sverige. Det som symboliken här är att det gjorde man skulle signalera, eller säga, en jude som lämnade ett hedniskt område. Om man har gått igenom ett område som var hedniskt, när man lämnar, då ska man skaka av sig dammet, därför att man som jude så ska man inte ha något med hedningarna att göra på det sättet. Så det Jesus vill att lärjungarna ska göra, det är att skicka en tydlig signal till de judar som inte tar emot Jesus. Ni beter er som hedningarna. Skäms på er liksom. Ni borde veta bättre. Ni är Guds folk. Varför lyssnar ni inte på budskapet om Guds rike? Den signalen vill Jesus att lärjungarna ska skicka till de judar som inte tar emot dem. Så återigen ser vi alltså att den här texten handlar just om detta. Hur judarna och hedningarna förhåller sig till Jesus. Och av det kan vi lära oss någonting. Jag vill också en till sak där med att predika är också intressant. För att det är faktiskt ett relativt neutralt ord. Det betyder alltså, det är egentligen förkunna. Nu är inte kommer det inte så goda nyheter längre från E.ON Arena. Men från Cloetta Center, mitt hockeylag, så kommer det då lite roliga nyheter liksom. Jag förstår att ni var länge sedan ni kände någon glädje över Sportnytt. Men ni får försöka leva er in i hur det kan vara. Liksom. Drömma er tillbaka, eller jag vet inte. Men i alla fall, när jag bodde i Bankeryd och var ungdomspastor där. Bankeryd är ju HV-näste. HV71. Det är ett hockeylag i Småland då, för ni som inte vet. Och mitt lag Linköping, det var ju värsta fienderna. E4 derby. Och vid något tillfälle så vann Linköping med 8-0 över HV. Och jag skulle upp och predika så här, dagen efter eller någonting. Och man kan ju inte låta bli att förkunna, eller hur? Att berätta de goda nyheterna. Att predika liksom. Att Linköping har vunnit över HV med 8-0. Det är det som är liksom, det är det som det ligger i det ordet, alltså att förkunna. Det är att berätta någonting positivt som har hänt. Det är det som är själva ordets betydelse. Det som Jesus vill att vi ska göra när han säger att vi ska predika, det är inte nödvändigtvis det som jag gör här. Att man, för det är liksom, det ska man också göra, men att predika egentligen handlar alltså om att du och jag berättar de goda nyheterna om vad så Gud har gjort i våra liv för våra vänner, våra bekanta, människor vi träffar, folk på jobbet kanske, eller släktingar och så vidare. Det är uppdraget på något sätt, framförallt då för en normal liksom person som kanske inte då jobbar eller så som pastor. Du har alltså det uppdraget för att kunna de goda nyheterna. Och ofta är vi ganska snabba på att göra det när Linköping vinner med 8-0 över HV. Liksom. Då vill man gärna, då känner man det där behovet av att få dela med sig och sprida glädjen. Liksom. Men gör det också när du liksom är med om någonting intressant som Gud gör i ditt liv. Dela med dig av det till andra. Sen vill jag bara nämna lite kort här om att de smorde många sjuka med olja. Och det ligger en dubbel betydelse i det nämligen. Därför att återigen så behöver man se kulturen och livet på den tiden för 2000 år sedan. Därför att idag, det är inget normalt beteende för oss svenskar. Att man smörjer folk med olja. Det hör inte till vardagslivet. Det är liksom någonting konstigt liksom. Och, men för judarna och för folk på den tiden, då var det här ett normalt beteende. Man smorde sjuka med olja alltså. Det var inte så att det var något Jesus kom på, utan det var så man såg till att de... Jag vet inte vad det finns för någon medicinsk grej med det, men det fanns alltså en medicinsk betydelse i alla fall att smörja sjuka med olja på något sätt. Men det finns en dubbel bemärkelse i detta. Dels är det rent medicinskt, ta hand om de sjuka. Ge dem Alvedon. Liksom. Kommer de till er och har ont i huvudet, så ge dem en Panodil. Alltså det är det Jesus säger, smörj de sjuka med olja. Ta hand om dem som mår dåligt, liksom. Punkt slut. Men det finns också en annan bemärkelse, betydelse. Och det är att oljan symboliserar både Messias, som betyder den smorde med olja alltså, och en symbol för den heliga ande. Så det Jesus säger är liksom, smörj de sjuka med olja, be för dem. Gör det gärna symboliskt med olja liksom, smörj dem samtidigt, vad som helst, men förmedla liksom Messias till dem. Förmedla den heliga ande till dem. Be för dem helt enkelt. Så det han säger är två saker. Be för de sjuka, men ge dem också en Panodil. Det är det som han vill att vi ska göra, vi kristna. Vi ska inte lämna alltså den som har ont i huvudet som kommer till oss, så ber man en bön och sen så vart den inte frisk. Ja, om synd liksom. Det är klart man ger en Panodil. Det är det som de här två betydelserna finns i det här uppdraget att smörja de sjuka. Och där vill jag också lyfta fram det att här i vår församling finns alltid möjlighet till ja, både Panodil och förbön. Panodil har vi där nere i städskrubben. Och då frågar ni Ulla, hon vet. Och så finns det möjlighet till förbön. Varenda söndag, även om ingen säger det, så går man och sätter sig på främsta bänken, så kommer det komma någon och sätter sig bredvid dig och ber för dig. Den möjligheten finns alltid. Nu vill jag att ni ska veta, även om ingen säger det. Nu ska vi gå in på avslutningen. Från vers 53. Nu har vi hoppat över de här grejerna när Jesus gick på vatten och det. Det får vi ta en annan söndag. Men nu vill jag gå till, nu har vi sett hur judarna bemötte Jesus. Nu hoppar vi till sista delen i kapitlet och ser hur hedningarna bemöter Jesus. Från vers 53 till 56. De for över sjön och kom till Genesaret och la till där. Så snart de steg ur båten kände man igen Jesus. Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, la man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde honom blev friska. Vilken skillnad va? Mot första bibelordet jag läste. Det är som en kontrast. Inledningen och avslutningen av kapitlet blir två kontraster. Judarna, de ville inte ta emot och Jesus kunde inte göra någonting där. Hedningarna däremot, när han är i deras område, de skyndar sig dit till Jesus. De vill verkligen att han ska bota dem. Det är en attityd man ska ha gentemot Jesus. Och då blir han glad, Jesus. Och då botar han de sjuka. Det här är tyvärr ett mönster i Nya testamentet. Tyvärr alltså, verkligen. Och det är samma, man får den här reaktionen som Jesus fick också. Man förundras liksom. Hur kan judarna inte förstå att Jesus är Messias? Det går inte att förstå liksom. Man förundras bara. Paulus, han går in på det här verkligen och i sorg och bedrövelse verkligen gråter över sin penna när han skriver de här texterna liksom. Han vill ju byta plats med dem om han bara kunde liksom. Det kan han inte. Han frågar sig liksom, betyder det här att Gud har övergett judarna? Det är också en fråga som många idag funderar kring liksom. Och han skriver om det här i Romarbrevet kapitel 11. Gud har inte förskjutit sitt folk judarna. Han har inte gjort det. Det ser vi dels genom att det finns faktiskt många judar som följer Jesus. Alla Jesus första lärjungar var judar. Så att jag menar, det fanns ju de som faktiskt trodde ändå, trots allt. Det finns jättemånga judar faktiskt idag som tror på Jesus, även om det inte går att jämföra med hur många hedningar det finns, liksom, som så att säga, förrätta hedningen. Men han skriver så här i vers 11 i det 11 kapitlet. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och sen lite senare i kapitlet. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Och där kan man ju då undra, hur då så? Jag förstår inte riktigt det. Men det finns tydligen, och Paulus skriver att det är en hemlighet, att så ska Israel bli frälst på något sätt. Och exakt hur det är så, det förstår inte jag. Men det har ju att göra med att de, vad står det, blir nästan avundsjuka på oss hedningar. Liksom. Och vill ha Jesus så småningom. De kommer att komma dit. Vi kommer få se det judiska folket återvända till sin herre och messias. Men tydligen är vi inte där än. Jag ska avsluta så med den förhoppningen med det judiska folket. Men också liksom kasta ut den här utmaningen till oss alla som den här texten ger. Hur bemöter vi Jesus när han kommer till oss? De här sista verserna i kapitlet är ju så här facit hur man ska göra. Man ska ju bemöta Jesus med entusiasm och glädje och komma med sina bördor till honom och ge liksom allt man har till honom.